Podplay.
Känns det okej?
Ja, herregud, ja.
Och välkomna till detta 8 mars-avsnitt av Samtal om böcker. Det är en liten bonus som vi inte vill undanhålla dig som lyssnar. Eftersom jag, som heter Lisa Tallroth, jag har fått tag i ingen mindre än årets röst 2022. Direkt från prisutdelningen vid årets Selma har jag här Bianca Kronlöf.
Hallå!
Gratulerar!
Tusen tack, tusen tack.
Är det här ett fint pris tycker du?
Det är ett superfint pris. Men också att få ett pris för någonting som man har varit så jävla nervös över är ju liksom också extra fint för en själv, skulle jag säga. För det är ju det jag har varit för. Den här boken var, och också det här året har varit liksom väldigt omkullkastande. Och jag har varit liksom nervös i olika vågor för olika saker. Så att det var liksom... Det var som att ha sprungit ett så här skitsvettigt maraton och sen få en kram, skulle jag säga, vid mållinjen. Ja.
Och den har du fått idag, men du har fått några fler kramar. Det har varit lite uppskattning ändå längs med vägen,
ja,
eller hur?
Herregud, ja. Alltså, boken har tagits emot jättefint. Både liksom av läsare och recensenter. Så det har varit jättehärligt faktiskt. Men det är ändå någonting med att så fort när man ska prata om de här sakerna så är det ju inte bara att folk är väldigt ivriga på att diskutera. Det kan ju också vara väldigt aggressivt från liksom båda hållen. Liksom, om man säger något som är fel eller som någon inte håller med om. Så att jag liksom varit, det har varit som så här flerfronts nervositetskrig då.
Nu tror jag inte någon har missat att ämnet i fråga är jämställdhet, mäns våld mot kvinnor. Du har skrivit en bok som heter Brev till mannen. Yes. Och du är ju också... till vardag, som jag får säga, som komiker, skådespelare, manusförfattare. Så du håller på med många saker. Och jag tänker att vi måste bjuda in alla här till motiveringen till det här priset. Motiveringen till årets röst 2022, den lyder så här. Till en autentisk röst med många klangbottnar som med skärpa, innerlighet och humor öppnat upp för ett friare och rakare samtal mellan könen. Genom sina brev har hon tagit bladet från munnen, krossat tystnadskulturen och startat en gryende folkrörelse för att förändra på djupet. Hon har en central plats i det feministiska samtalet och tvekar inte att gå före när det krävs. Allt detta om dig, Bianca Kronlöf. Känner du igen dig i den här beskrivningen?
Nej, men det är så otroligt fint. Alltså man rådnar ju liksom när någon säger sådär fina saker om män och bara anstränger mig för att så här kriga bort den där janteskalen, utan bara vara så här, men gud, tänk att någon tänker sådär om en. Och det är väldigt fint.
Och priset har ju delats ut idag, den 8 mars, internationella kvinnodagen. Vad betyder den dagen för dig?
Men jag tänker att den här dagen är, det är både ett sätt liksom för de här organisationerna som jobbar mot mäns våld mot kvinnor, men också försöker lyfta jämställdhetsfrågor och sådär, att få plats och utrymme för de här frågorna i media. Och det kan man ju göra på flera olika sätt, men då kan ju en sån här dag vara väldigt bra liksom. Så det är dels som en sån påminnelse för alla som kanske inte tänker på de här frågorna hela tiden. Men sen för oss som jobbar med dem året runt och som man kanske ligger liksom ganska ofta hemma på vardagsrumsgolvet och grinar och är förbannad och ledsen. Liksom, att få fira sig själv och varandra och också kanske summera året så här, ja men shit, det här är vad vi har gjort i år, fan vad grymma vi är. Och så här, ja men jag brukar tänka att det är så här feministernas julafton liksom. Och också en anledning att ses. Man är, alla är så utspridda och gör olika saker. Liksom.
Har du något firande vidare idag?
Ja, men jag ska på en filmvisning med en fransk film. Och så ska jag gå på den med min kompis och dricka vin efter. Så vi ska fira på det sättet. Så jag har så här bestis date.
Och saker vi gjort under året, då kan ju i alla fall du titta tillbaka på din bok här, Brev till mannen, som nu precis alldeles passande finns i pocket dessutom.
Ja, det här är ju helt, det här är första gången jag håller i den. Det är så fint att se också de här små citaten på och så här. Alltså det är så sjukt med en bok, för att det är som att man hela tiden så här slåss av så här, jävlar, det är sant. Det är på, alltså att hålla någonting i sin hand är faktiskt jätte jättespeciellt.
Inte bara något som svävar ute i en digital rymd.
Ja,
utan
verkligen. Ja, den finns kvar liksom. Mm.
Och man kan väl säga att det finns flera olika förhistorier, startpunkter för den här boken. Det var ju miljoner människor som såg de filmer du la ut på Instagram där du vände dig till kollegor i komikerbranschen, gjorde du då. Yeah. Och det här är intressant. Jag tycker om man tar koll på det här kan man googla det. Man kan också lyssna på samtalet mellan dig och Mattias Timander som ni hade tidigare idag på Selma Stories Instagram. Så pratade ni en del om bakgrunden till den här boken. Men jag tänkte vi skulle ändå röra oss lite vidare. En startpunkt som jag ville ta upp med dig, det är att du i bokens förord redan skriver att det är väldigt viktigt för dig att skilja på underhållning och förändringsarbete.
Ja.
Varför var det viktigt att skriva ut för dig?
Jo, men för att jag tycker att det är som en känsla av att när man pratade om MeToo, alltså då man ska hålla sig i underhållningens värld och liksom nyhetsvärlden, då är det så här, ja men nu har vi redan pratat om det där, så nu är det klart. Men när, och då är man så här, nej men det är ett missförstånd. För att prata om det, det är liksom bara steg ett. Sen är det så här, okej, men hur ska vi förändras? Hur ska vi ta det vidare? Hur ska man rent konkret ta in de här stora, flummiga, ganska hårda också historierna som vi har fått höra? Så här, hur ska vi få in det i vår vardag? Som ju kan kännas som ett så stort berg att man inte ens vet hur ska vi bara gå upp för det här. Och där det kan vara så här, nej men det var 2017 vi höll på att prata om sexism och sexuellt våld. Så att nu är vi klara med det, vad ska vi prata om nu?
Mm. Kommer något nytt?
Ja men lite så, och det är ju liksom inte sant. Så att därför är det så här att feminismen är inte, även om många ibland kanske vill få det att bli så, det är liksom inte en trendfråga, utan det är ett förändringsarbete. Och som man ju såklart också måste vara ödmjuk med, så här, ja det tar tid och så här, det är olika vågor och olika generationer tacklar det på olika sätt och sådär. Men det är det jag menar med, därför är det viktigt för mig att belysa så här, nej vi är inte klara, bara för att vi pratade om det och för att det blev rubriker 2017 liksom.
Mm. Och jag kanske krånglar till det i onödan, men jag studsar ändå på den där formuleringen eftersom du ju faktiskt är i underhållningsbranschen.
Ja.
Du är ju komiker och jag har ju tänkt att du i dina, mycket av det du har gjort faktiskt har velat både underhålla och förändra samtidigt. Jag menar din serie Full Patte till exempel som du gjorde med din syster Tiffany Kronlund på SVT. Tänkte jag handlade precis om det. Nu gör vi två grejer samtidigt.
Nej men så är det ju. Och jag menar för mig är ju underhållningen är ju mitt språk. Och det är också det som gör att jag pallar, för att det är roligt att hålla på med humor. För att jag tror att om jag bara hade jobbat liksom benhårt med bara de här frågorna, då, alltså jag beundrar dem som gör det, för att jag hade liksom gått sönder. Så att det är ett sätt att dels stå ut själv, men också att kanske locka in fler in i diskussionen och bli så här, men titta, det här kan vara ganska roligt. Det behöver inte bara vara så här, har du läst den här artikeln? Åh gud, den här dokumentären. Åh herregud. Och så stupar man liksom. Så då kan det vara, jag brukar säga att det är som att hålla på med satir, det är liksom lite som att göra en jättegiftig tårta men med superfin glasyr.
Vad var det som hände? Den såg ju så god ut.
Ja men precis, nej, men och så är man så här, hej vill du äta den här tårtan? Och sen helt plötsligt så har man ett samtal om jämställdhet och så var det så här, jaha, hamnade vi här liksom. Mm.
Det är inte komedi kanske som du i första hand har använt dig av i den här boken, Brev till mannen. Vi kan ju alltid diskutera om den är underhållande eller inte att läsa. Det tycker jag att den är.
Men ja, men, och jag vill bara säga att det är inte en motsättning.
Nej.
Alltså underhållning och förändringsarbete behöver inte vara en motsättning. Men och man kan använda det ena för att liksom komma åt det andra. Så att det är inte så jag menar. Men jag menar bara att det var ett sätt för mig att belysa det här, att man har som en känsla av så här, men har vi inte redan pratat om det? Och det är det som är skillnaden liksom.
Nu ska vi prata om de här breven. De är 26 stycken.
Ja.
Varje brev har en titel, en adressat. Det kan vara sånt som till dig som är förvirrad, till dig som är gränslös, till dig som tycker våldtäkt är fel, till alla fäder, till dig som ligger med tjejer. Och varför blev det brevformen?
Jag tänker att min liksom feministiska bana har först handlat om att lyfta den egna gruppen. Alltså då unga kvinnor. Så det har varit mitt fokus, men vilket också har gjort att jag har rört mig väldigt mycket i kvinnliga rum. Jag har pratat med kvinnor om kvinnor. Både vad vi utsätter oss själva för, vad vi utsätter varandra för och vad vi blir utsatta för. Så att männen har liksom inte riktigt funnits i det här rummet. Och det är ett problem. Vi kan inte nå jämställdhet ifall vi bara kämpar från det från ett håll. Det har också gjort någonting med min retorik, sättet jag skämtar på och tilltalet helt enkelt. Och då vill jag förändra det och bli så här, okej, men vad händer om jag bara är så här, nej, men jag stänger en dörr nu. Och nu riktar jag om helt och hållet. Det här är bara till männen. Det här är bara till grabbarna. Vad händer med min humor? Vad händer med mitt språk? Vad händer med tilltalet? Och förståelsen. Vad har vi gemensamt? Mer än vad jag trodde. Vad blir den här gruppen utsatt för? Mer än vad jag trodde. Är det hårt att tillhöra den här gruppen? Ja, det är fan värre än vad jag tänkte. Så att det har liksom slutat med att jag är så här, men herregud, vi sitter ju egentligen i samma båt. Det är inte två olika. Men skillnaden är att vi kvinnor pratar om det som vi utsätts för. Och vi organiserar oss kring det vi utsätts för. Men det finns liksom inte en mansrörelse på samma sätt som den feministiska rörelsen eller kvinnorörelsen, om vi liksom ska gå långt tillbaka. Som jag tänker att männen skulle behöva. Och då egentligen din fråga var, varför brev? Jo, för då tänker jag att när man, att rikta ett brev till någon på riktigt är ju också då att jag vill att du ska förstå det här. Jag pratar inte om dig, utan jag pratar faktiskt till dig. Jag vill, och att ett brev kan vara någonting som man kan svara på. Det var också ett sätt att kunna byta fokus väldigt snabbt. Det är skillnad på ifall jag tänker att jag pratar på till min ofödda son som liksom är ny i den här världen, som ska in i den här mansboxen, som kommer få möta den här statistiken. Hur är det för mig som vuxen kvinna att prata till det barnet, till skillnad från att prata med min sambo? Skillnaden att prata till någon som har utsatt mig, eller skillnaden på någon som, när det är någon som hotar mig på internet. Det är liksom tre helt, eller fyra helt olika fokus, innehåll, men också attityder från mig. Och det tänkte jag också kan vara intressant då också för en manlig läsare att få också kanske hoppa in, att man är så här, ah, men det här brevet är riktat till mig. De andra har faktiskt inte med mig att göra. Men just det, de här relationerna mellan män och kvinnor finns ju också.
Och när du säger att vi sitter i samma båt, kan du bara beskriva lite vad det är för båt du tänker dig då? Vilken båt är det du ser att vi sitter i tillsammans?
Båten som jag tänker att vi sitter i tillsammans är att vi allihopa normaliserar våldet som vi utsätts för. Alltså jag som kvinna, när jag har blivit utsatt för våld i nära relationer, så är jag så här, nej, men det är mig det är fel på, det kanske var jag som missförstod. Nej, men jag behöver inte hjälp, jag klarar det här själv. Och så bygger man upp olika strategier för att överleva. Män utsätts för extremt mycket våld, och det är ett våld som hela vårt samhälle normaliserar. Så att det här liksom, de här skyddlapparna som kvinnor och inklusive jag själv då har byggt upp för mig själv, är någonting som vi sätter på killarna allihopa. Vi normaliserar våldet på stan, vi normaliserar våldet runt fotbollsmatcher, sättet killar mobbar varandra på i skolan. Och det är liksom en attityd av res dig. Du ska inte påverkas av den här skiten som händer dig. Vi har också helt skeva bilder av vem som blir utsatta vart. Kvinnor blir utsatta i sina hem, män blir utsatta på stan. Det är otroligt, utsatt att vara man. Men vi pratar inte om det. Och i det så tänker jag att vi faktiskt skulle tjäna på att prata om, hur normaliserar du våld? Hur normaliserar du det som har hänt dig? Har du sökt hjälp? Nej, vet du vad? Inte jag heller. Och jag tänker att då skulle vi kunna, jag tror att det skulle vara lättare att prata om mäns våld mot kvinnor om vi samtidigt faktiskt pratade om mäns våld mot män. Och att man kunde liksom hitta ett syskonskap i de här strategierna som man har byggt upp. Jag märker också att när jag pratar på det här sättet så är det också lättare för männen att förstå varför de ska ge sig in i jämställdhetsarbetet. Och också då att så här, ja, men vi sitter både i samma båt när det kommer till normaliseringen av våld, och samtidigt gör vi det inte, såklart, eftersom vi ändå utsätts liksom på olika platser och av olika personer.
Så man skulle kunna säga att det är din liksom grundanalys, och sen har du med dina 26 brev hittat olika attityder som finns hos killar och hur du vill då bemöta dem. Men kan man säga att har varje mottagare här av ett brev, är det någon som du ändå kan materialisera framför dig som en fysisk person så att säga?
Absolut.
Finns han?
Ja, absolut. Och det var ju därför boken gick så snabbt att skriva också. Alltså det är ju som en, jag skulle säga att den här boken är som en buljong av liksom 10 års samtal som jag har haft med olika personer. Jag skrev ju den här boken på 2 månader och 2 veckor. Jag och Sara Nyström,
förläggaren
liksom, och redaktören, alltså vi hördes ju dagligen och liksom snackade om det här. Raker Åkerstedt. Det var verkligen som att jag tänkte så här, men nu sitter den här personen framför mig. Vad vågade jag inte säga då? Vad betydde egentligen det där samtalet?
Mm. Ja. Ett brev går till den som aldrig, eller till dig som aldrig, eftersom du har ett du-tilltal. Och vem är det brevet till?
Alltså brev till dig som aldrig har slagit och aldrig kommer slå en kvinna. Och det där känner jag också igen. Det blir en liksom svår grej när man pratar till gruppen män. Det här är en nöt jag försöker liksom knäcka nu efteråt, men det blir så snabbt så att de liksom så kallade då snälla männen som är så här, men jag har aldrig slagit någon, eller jag har aldrig gjort någonting, eller jag och min partner har en bra relation, då är man så här, men då behöver inte jag hålla på med det här ämnet. Och då är man så här, nej, det är just därför du ska hålla på med det ämnet. Såklart har du inte slagit din flickvän. De flesta har inte slagit sin flickvän. Det är faktiskt så. De flesta killarna är toppen. Men det de killarna måste förstå är att de sitter på en status och de sitter på en makt. Och den ska inte de blanda ihop med skuld och skam och bli så här, åh vad jobbigt, har jag makt? Är det här mitt fel? Nej, det är inte ditt fel, men du kan vara en del av lösningen. För att det är så att män med kass kvinnosyn, de lyssnar inte på mig på grund av att de har kass kvinnosyn. Men däremot så kommer de lyssna på dig. Och eftersom du inte har kass kvinnosyn så ska du in i debatten och prata med de här gubbarna. För jag kan faktiskt inte det.
Den idén, var har du fått den ifrån? Att killar skulle lyssna på andra killar?
Det är väl dels livserfarenhet och sen är det ju också statistik som säger det. Alltså män läser böcker av andra män, män förhåller sig till andra män. Men också för att män sitter på alltså den ekonomiska makten i vårt samhälle. Så att jag menar, alla män har ju inte den här liksom patriarkala makten. Vilket ju också gör då att när man pratar om patriarkatet så kanske en arbetslös man på landsbygden är så här, men jag är inte den där, vem fan snackar om? Och då förstår jag också den här hashtag inte alla män. För såklart, alltså så här, det är väldigt få män som är liksom högst upp. Men eftersom vi alla förhåller oss till dem så är det ju så att vi beundrar män på ett annat sätt än vad vi beundrar kvinnor.
Men så hur ska man komma runt den där anklagelsekänslan då som den som aldrig känner? För att du beskriver ju också ett fel, ett problem. Det börjar ju någonstans med en sån problembeskrivning och att det är...
Ja, men jag tänker att man måste börja med att prata om så här, men när vi pratar om de här sakerna, känner du dig anklagad? Är det så att du känner att det här är ett läskigt samtal? Så att man bara liksom får ut alla hjärnspöken. Varför känner du dig anklagad? Och sen också att säga så här, men för att jag vill inte anklaga dig. Jag vill att du ska vara med. Och också att vara så här, både för alltså, solidariteten för kvinnor, men också för gruppen män. De flesta som är hemlösa är män, de flesta som blir nedslagna på stan är män, de flesta som är alkoholister och drogmissbrukare är män, de flesta som män dör i förtid, män som lever utan kvinnor dör ännu tidigare. Så att liksom gruppen män har en jävla massa skit i sin låda också som liksom hela samhället skulle tjäna på ifall vi tog tag i liksom, som ett strukturellt problem, inte som ett individuellt. Ja, men det är väl han som är alkad. Ja, men det är också för att vi accepterar att män dricker på ett annat sätt. Eller vad det nu kan vara.
Ett brev går till den ledsne. Mm. Till dig som är ledsen. Vem är det som är ledsen?
Ja, men det var väl att när jag liksom höll på att skriva så tänkte jag så här, men alla de här då, ta det som en man, res dig, man ska vara den här stora patriarken. Vad händer med den mannen som inte är det? Som alltså är en misslyckad man? Alltså kan, att det också är något annat än att bara vara så här, ja, jag har en dålig karriär eller så här, jag har inte lyckats hitta en fru. Utan att det är så många, då blir det så här, jag är dålig på att vara mitt kön. Det jag tänker att det är liksom måste vara den största tyngden i liksom boxen, i mansrollen. För att det gör att det är svårt att söka hjälp. För att det är så här, men du borde skaffat dig ett bättre jobb. Du borde skaffat dig en bättre fru. Du borde vara mer vältränad. Alltså så att allting kommer tillbaka igen då. Så här, bli en ordentlig man och skaffa dig allt det där. Och där jag känner att det också finns någonting som är förbjudet i att vilja trösta mannen. Att vara så här, shit, jag fattar att det här är jobbigt. För att det är som att både feminismen är så här, det är förbjudet att trösta mannen för att mannen är förövaren. Eller mannen sitter på den ekonomiska makten. Men alla män gör ju inte det. Och jag tänker att det också är ett sätt att så här, lugna ner debatten lite grann. Att liksom se på någon och vara så här, jag fattar att det här är tufft. Varje man ska skapa sig själv. Ja, fast vi lever också i en kapitalistisk värld. Så att det är väldigt svårt för någon som liksom är född fattig och bli rik. Eller så här, okej, men du är jättekort. Du hade jättesvårt i skolan. Ja, men vart hamnade du då?
Mm. Men du tänker ändå att det finns en skillnad här mellan män och kvinnor. Att kravet på att skapa sig själv och att leva upp till vissa normer och vissa könsroller, att det skulle vara svårare för män att misslyckas där. Mm. Eller annars tänker jag att det är ett helt mänskligt gemensamt
problem. Ja, det är mänskligt såklart att känna sig misslyckad och dålig, och att vi har ett liksom väldigt, vi har ett samhälle överlag som trycker på individen. Men där är det då att då är det ju inte, alltså en kvinna som har en dålig karriär är inte en dålig kvinna. Hon är bara misslyckad i sin karriär. Medan där blandas det faktiskt ihop med könsrollen för männen. Så där tänker jag att det är tuffare. För alltså, en man får inte bli försörjd av sin fru. Men det är ju jätte som kvinnor som vi följer på Instagram och beundrar, som är så här, som inte har en egen karriär och är totalt ekonomiskt beroende av den de lever med. Som vi ju är så här, men gud vilket härligt liv. Alltså även om vi då gillar kvinnor som är så här, jag har mitt eget företag. Men alltså så länge du har all den här lyxen och glamouren runt omkring dig och ett stort Instagramkonto. Men jag menar, de männen är ju inte speciellt många. Så att den liksom, där är det ju olika liksom.
Du, alltså en synpunkt som ju har kommit från feministiskt håll, det är ju att du är just lite snäll mot männen. Att det är lite till med någon som sa att du daltade.
Ja, att jag daltar och gullar med männen.
Och att du försöker lösa deras problem och är så bekymrad om hur de mår när vi egentligen bara behöver ställa krav på dem. Det är liksom inte okej, här går gränserna, övergrepp, våldtäkt, våld, olagligt.
Ja, men där tycker jag att det också är ett konstigt missförstånd. För att jag tycker att man ska ju dra gränserna vid våldtäkt, alltså allt det där som du räknar upp nu. Alltså våldtäkt, misshandel, det som är olagligt. Men det jag menar med är ju att vi daltar överlag med fel gubbe. Alltså den sexistiska gubben som så här, farbrorn som säger massa skit vid julbordet. Då är det så här, den gubben ställer vi inte krav på. Utan då är det så här, nej men han är sån, låt han vara, han kommer inte förändras. Och så skiter vi i den diskussionen. Vi skiter i liksom, vi skiter i den sexistiska gubben. Vi låter honom hållas och vi låter honom hålla på. Medans då mannen som försöker, men som kanske gör lite fel. Mannen som vill, men som kanske inte är tillräckligt påläst. Den blir vi väldigt förbannade på. Och där tycker jag att vi ska göra tvärtom. Alltså det är den sexistiska gubben som vi inte ska lämna i fred. Sen när det är så här, någon på Facebook eller Instagram som skriver så här, men herregud, har ni tänkt på att unga tjejer har ätstörningar? Det här är ju jättehemskt. Då ska man ju liksom så här, varför gå in där och vara så här, vadå, har du upptäckt det här nu bara för att du fick en dotter? Och att vi också är med och hånar de männen som försöker, alltså till exempel så här, närvarande pappor, de blir lattepappor. Nej, men det där är ju inget sexigt. Velourpappan på 70-talet. Så att så här, den snälla mannen och den som försöker blir både misstrodd och hånad. Och den blir misstrodd och hånad både av män och av kvinnor. Och jag menar så här, varför ska man inte vara snäll mot någon som är ledsen? Jag fattar inte det. Varför ska man inte uppmuntra någon som försöker? Alltså jag har ju inte blivit hotad till att bli feminist. Äldre kvinnor som har haft en mycket mer liksom, mycket mer motstånd och liksom varit mycket mer involverade i det här. Alltså om man tänker på alla de som liksom var unga på 70-talet. De har ju visat ett ofantligt tålamod mot mig som ung kvinna. Alltså när jag kommer och bara så här, åh, jag ska göra en pjäs om det här. Så bara, ja, men det där har vi redan gjort. De har ju inte tittat på mig och garvat och sagt att jag är sen på bollen. Utan de har ju uppmuntrat mig. Och då blir jag så här, varför den uppmuntrande nyfikenheten, de tipsen som jag har fått av äldre kvinnor, varför skulle inte jag ge den till män? Gudrun Schyman har inte tittat på mig och sagt så här, res dig för i helvete och skaffa en jävla gräns och så här, snacka inte förrän du är påläst, utan hon har ju varit en inspirationskälla liksom. Så varför skulle vi inte ge männen det också? Och sen är det en till grej då med det här missförståndet. Jag vill bara säga, en kvinna som hörde av sig var så här, men du säger att vi ska prata med männen, men jag vill inte prata med min förövare. Och då är det också så här, när jag säger männen så menar ju inte jag din förövare. Det där är också att vi är så jävla skolade då i att vi som kvinnor ska ta hand om de specifika individerna som har betett sig som skit. Nej, du ska lämna din man som slår dig. Du ska skita i kontakten med din alkoholiserade farsa. Det är där jag menar med, vi daltar med fel gubbe. Den som beter sig som skit ska skit ha. Och du ska klippa de banden. Men däremot så ska vi ha ett system som tar hand om dem. Vi behöver vård till alkoholister. Vi behöver hjälp till de som har utsatt andra för dåliga saker eller som har varit våldsamma för att de själva har blivit utsatta för någonting. Men däremot så är det ju inte de individuella kvinnorna som ska ta tag i den skiten, och det är ju där vi sitter nu. Så att jag fattar att det blir ett missförstånd. Men den vården och omtanken ska ju inte vara i familjen och i de privata relationerna. Där ska det ju vara gränsdragning.
Ja, för det jag också hörde i den där invändningen, det är väl det här att kvinnor kan, vi kan absolut bara få dra gränsen, det här är inte okej, vi behöver inte också lösa problemet. Det kan vara männens eget ansvar. Det är liksom bara, vill ni passera den här gränsen, vill ni närma er oss, vill ni leva ett annat liv, så får ni lösa det, men här går vår gräns.
Nej, men absolut, och jag förstår också att det finns kvinnor som blir liksom provocerade av att jag typ ens ger männen tid, att det är så här, men vadå, ska inte, om jag hade lagt ett år då på att skriva en bok till så här, alla med ätstörningar eller så här hittar du ut ur din destruktiva relation, så här gjorde jag. Absolut, men till att börja med så finns ju det.
Det var ju lite det du gjorde inledningsvis i din karriär också, alltså det här med att foka på den kvinnliga rummet som du sa.
Och sen är det ju också det att jag ser liksom inte att det här samtalet händer, utan jag tycker att när jag tittar på framförallt sociala medier så är det ju inte bara att det är åsiktsbubblor, utan det är också könsbubblor. Killarna lyssnar på den här podden, tjejerna lyssnar på en annan. Tjejerna följer de här influencerpersonerna, killarna den här, och sen är majoriteten av oss heterosexuella. Så att vi har liksom, om jag ska gå på en teaterföreställning, ja, men då har jag med mig min tjejkompis eller syrra. Jag tar inte med mig min kille, brorsa eller pappa eller killkompis. Så då är det som att vi utbildar oss i liksom en samhällsstruktur. Vi skaffar oss en retorik och också en förståelse av så här läser jag av samhället. Det ser vi också. Vi röstar på helt olika saker. Och då med det här med att rösta på olika saker, då är det ju inte bara att vi tycker att problemen i samhället är helt olika, och vi tycker också att lösningen på dem ska gå till på helt olika sätt. Så vi pratar ju faktiskt inte med varandra. Och det samtalet efterlyser jag.
Ja, och det är det som väl är den utsträckta handen i de här breven, tänker jag. Har du fått några svar?
Men jag har fått många svar. Det är många män som hör av sig och säger att de tycker om boken, att de känner igen sig i den. Många som säger att de har garvat mycket när de har läst. Det är många par som läser den tillsammans. Alltså den har varit liksom, jag blir väldigt glad över det, för att jag känner att den har varit som en trampolin in i diskussion. både för liksom bokcirklar, diskussionsgrupper och sådär. Så det är asfett.
Finns det någon av de här 26 mottagarna som du helst vill ha svar från?
Alltså, men jag tänker att okej, men då om jag får önska en så är det väl att alltså det feta hade ju varit ifall alla tysta började snacka. För att då tänker jag att vi har lösningen på väldigt mycket andra problem i den på en gång.
De som egentligen inte tänker att de är berörda av problemet, exakt, bara för exakt. Att det här finns inte hos mig. Eller jag.
Men då kanske det är så att om du inte är berörd, då kan du verkligen vara en del av lösningen.
Mm. Jag hade polisen Nadim Ghazal här i podden för ett tag sedan, för han har skrivit om sitt arbete med, och det är ofta ett tröstlöst arbete med att bekämpa gängkriminalitet i de här mest utsatta områdena. Och han berättade att för att orka med sig är det viktigt för honom att känna igen de små segrarna. Mm. En seger kan komma i många former, sa han.
Nej, men jag håller med, och det är väl också som att jag landar mer och mer i det. Att jag tänker att det är de små, alltså om man vågar ta i och lyfta problemen i så här, de direkta problemen man har i sin vardag, i sin relation och i sin relation till sin egen kropp också. Alltså typ till exempel att en av de största segrarna för mig har varit så här, att jag har slutat väga mig. Det har också lett till att jag har slutat kritisera min kropp på jättemånga andra olika sätt. Det är ett sånt tips som jag bara vill ge, så här, kasta den där jävla vågen. Och att jag tänker att det lilla och det stora hänger ihop, men när man fokuserar på det stora så kan det dels bli väldigt flummigt. Det är också väldigt så här, hur ska man göra? Men att vara så här, okej, men hur fördelar vi det här på arbetsplatsen? Jaha, men hur gör vi det här och det här i vårt hem? Det tänker jag också att man blir lyckligare av, för att det går att förändra. Men att det är så här, okej, men shit, hur ska vi lösa så här? Ja, men så här, hur många gånger har man suttit på en parmiddag och bara så här, Israel och Palestina, och sen så bara, men fast den konflikten blev ju inte löst, att vi satt här i fyllan och försökte filosofera kring det här. Eller att det är så här, hur ska man komma åt? Men när jag tänker att man blir, det är konkretare, man blir gladare av det, och jag tänker att det också ger större ringar på vattnet snarare än att sitta och ha stora fina diskussioner som egentligen inte ens lösning. Då blir det igen det där som med MeToo. Man har snackat om det. Det har gett en känsla av att man har gjort någonting, men man har inte förändrat ett jävla skit.
Mm. Har du någon liten seger att dela med dig av efter boken här, tänker jag?
Nej, men jag skulle säga att min seger med det här är att jag har börjat snacka med män, och också framförallt män som jag tänker så här, nej, men han är inte intresserad. Det här kommer inte ge någonting. Och vara så här, det här är viktigt för mig. Vad tänker du? Och då leder det oftast till ganska spännande samtal. Så att jag skulle säga att jag då på ett sätt har sänkt ribban till samtalet. Och det har faktiskt lett mig framåt och djupare in i flera relationer till män i min närhet.
En seger, tycker jag det låter som.
100%.
Tusen tack, Bianca Kronlöf. Årets röst 2022. I årets Selma Gala som finns på Instagram att titta på i efterhand. Yes. Där fick du pris, och nu har vi pratat om din bok Brev till mannen, som också är alldeles färsk som pocket.
Yes!
Tack för att du kom hit!
Tack för att jag fick komma hit!
Tack för att du har lyssnat. Det här var ett specialavsnitt med anledning av att vi firat årets Selma idag den 8 mars. Och hela programmet för årets Selma finns att ta del av även i efterhand på Selma Stories Instagram. Samtal om böcker hör du nästa gång som vanligt på fredag i gratisappen Podplay eller på lördag på alla andra ställen. Jag heter Lisa Tallot. Hej då!
Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.
Podplay.